Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till ett Gentlemanualen extra.
Extrainsatt utsändning.
Ja.
Så här i kristider.
Behov av inspiration och distraktion. Välbehövlig distraktion kan man väl säga. Från rådande stress och ensamhet som vi vet råder i stugor.
Ja, och vad är bättre sätt att koppla av då i sin ensamhet än att fokusera på våra röster och inte minst dagens tema?
Exakt. Vi har ett tema här som vi känner är väldigt passande i dessa minst sagt prövande och utmanande tider. Vi ska prata inspiration och en inspiratör.
100% James Bond idag.
Aha.
Det stora James Bond-avsnittet.
Ja, verkligen alltså. Spetsa öronen nu.
Ja, för nu kommer ni få höra detaljer ni inte visste. Vem sydde kostymerna? Vad innehöll vodka martinin?
Vilka skor bar han?
Vilka klockor bar han?
Och vilka bilar körde han? Vi analyserar på djupet den här tidläse.
Eller trendkänslig. Vi har inte kommit, vi får se vad vi kommer fram till nu idag.
Vi får göra det, men vi synar honom i sömmarna om vi ska uttrycka oss lite så. För att vi har ju tittat en del på Bond själva.
Det kan man lugnt säga. Jag tog faktiskt del av, jag tror det var Viasat som hade en special fram till mitten av mars där man kunde se alla Bondfilmer gratis, nästan alla Bondfilmer. Och jag som är Bond-entusiast ute i fingerspetsarna måste jag säga, tog ju chansen och såg 17 eller 18 filmer på en månad, vilket är
absurt.
Ja, det är absurt.
Den 25 kommer ju i
november.
November, den skulle ha kommit i april.
Precis.
Men du såg 17?
Jag såg 17 stycken. Och jag såg dem i kronologisk ordning också, vilket är intressant, för att när jag kom till Roger Moore då var jag så trött på skiten så att jag försökte bara snabbspola nästan.
Ja, jag skulle ju redan nu vilja säga att då började du ju med det bästa, tycker jag.
Ja, intressant att säga det. Jag tycker ju att Bond är som en S-kurva eller något sånt där. Det börjar svinbra och sen dippar det och sen blir det bra igen. Aha. Det är så jag ser det.
Vilket är ditt första minne av James Bond? Minns du det?
Oh, bra fråga. Jag tror att det är någonting med Roger Moore. Grejen är att jag kommer typ inte ihåg en enda av de filmerna.
Nej.
Ett, för att de är så fruktansvärt dåliga.
Intressant ställningstagande där.
Men också för att jag är född 86. Så att det är ju någonstans där. Jag tror att han precis slutade i att Timothy Dalton tar över precis när jag föds, kan man säga. 87 tror jag hans första film är. Och då är det ju repriser eller då några år gamla Bondfilmer som var första jag har sett.
Ja.
Men sen har man ju, de här har ju gått på tv liksom, om och om igen i sen, hela ens liv. Så att man, jag har ju då och då sett liksom Connery från 60-talet, Roger Moore 70-80, Timothy Dalton. Det man har sett minst, det är ju inte så konstigt, men det är ju George Lazenby.
Ja, men det är väl också en bra film. Att man har sett honom minst.
Lite faktiskt. Det är bra, för där är vi nog eniga kring. Det är ju, men jag måste faktiskt säga, i Hennes Majestäts
Hemliga tjänst, ja,
som den heter, som film, lite underskattad. Hans insats, inte underskattad. Men alltså, det är ju den absolut mest känslosamma Bondfilmen. Kommer du ihåg hur den slutar?
Nej, det gör jag inte. Det får du fräscha upp mig.
Det slutar ju med, alltså filmen i övrigt är ju rätt lökig, liksom, det kan man väl säga, många Bondfilmer, även om man gillar dem. Men den slutar ju faktiskt med att Bond gifter sig.
Wow, det känns ju inte så Bond-kompatibelt.
Nej, exakt. Men tyvärr så kommer Blofeld och hans handlangare och skjuter Bonds fru. På deras bröllopsresa.
Det är ju, brukar jag säga, ett etikettsbrott. Och man får inte skjuta någons fru, det är inte okej.
Okay. Men det är faktiskt otroligt, det är fan rörande rent ut sagt. För att sista scenen så säger George Lazenby:
"It's all right, it's quite all right really. She's having a rest. There's no hurry you see. We have all the time in the world."
Och det är liksom när han håller henne i armarna. Så det är väldigt så här...
Ja, det här låter ju verkligen...
Det är så långt ifrån Bond man kan komma, men fint på något sätt.
Men du blev ändå tagen.
Ja, absolut. Så det är därför jag lägger in en liten brasklapp ändå.
Den är ju sevärd, det hör jag ju.
Ja, i alla fall sista halvan.
Ja, man får fast forwarda.
Ja, och där, det är ju också den filmen där man får lite inspiration från Cresta Run. För att de åker Bob eller... De åker typ Cresta Run.
Vi pratade ju Cresta Run, alltså som ett bob-race i Sankt Moritz.
För miljardärer.
Ja, exakt. Men du började och kika kronologiskt här om veckan då, om
precis.
Jag förstod det rätt. Jag tycker att vi börjar med den film som på engelska heter just Dr. No.
Precis, jag tycker vi håller oss till de engelska för att jag kan inte de svenska.
Det där är ett totalt virvar.
Ja. Jag kan de engelska mer än de svenska i alla fall.
Den, om jag minns rätt, så hette ju den boken Casino Royale.
Nej, det stämmer inte. Casino Royale är Casino Royale. Casino Royale var den första boken.
Ja, det var det jag menade, alltså första boken.
Jo, men inte Dr. No.
Nej.
Nej, då förstår jag.
Ja, det var jag som var.
Nej,
och sen så kom filmen Casino Royale 2006.
Precis, och den kom ju faktiskt, de har ju gjort två versioner av Casino Royale,
just
om
det.
Inte tre
där
till.
Där en väl var en
Peter Sellers typ.
Parodi på.
Ja, exakt. David Niven har varit med igen, om jag minns rätt. Alltså, så de har ju gjort, precis som de faktiskt har gjort två versioner av Thunderball. Fast den ena heter, ja nu kommer jag inte ihåg, 1983 i alla fall. Med
lite
Sean
rättighetsproblem
Connery.
Med exakt, Ion som är bolaget som äger rättigheterna. Och
de har inte till exempel den här bondslingan.
Nej, just det, för den äger Ion.
Precis.
Första filmen, Dr. No.
Dr. No.
Om jag minns rätt, Agent 007 med rätt att döda.
Förmodligen.
Tror jag att den
förmodligen
heter på svenska.
1962 tror jag den kom ut. Och det som är så intressant... Den är ju helt revolutionerande. Alltså, den är ju liksom banbrytande i det avseendet att aldrig tidigare tror jag att en film har haft större inflytande stilmässigt. Att liksom, än idag så drar man ju parallellt. Alltså ser man ju liksom klipp på då Anthony Sinclair som är skräddaren som har gjort Sean Connerys kostymer under alla de här 60-talsfilmerna. Det är ju en brittisk Savile, det var inte på Savile Row,
det var
men
på
en
Conduit Street,
exakt,
om jag minns rätt.
Helt rätt.
Och han, får jag jobba kvar?
Ja, absolut. Men det är ju liksom klassiskt brittisk rederi, men som särskiljer sig från det man idag förknippar med klassiskt brittisk rederi. Det vill säga att det är inte fullt så mycket axelvadd och det man kallar hard tailoring, utan det är lite mer den här amerikanska 50-tals siluetten med mycket volym i bröstet, smala slag, väldigt höga byxor.
Mycket insydd midja.
Ja, faktiskt. Alltså så här, precis, nipped waist, men mycket volym. Det man ansåg var manlighetsdrag.
Vet du att den här stilen fick ju ett namn också på grund av...
Okej.
Och det var ju The Conduit Style.
Ah, intressant. Det är väldigt intressant. För den, alltså, jag tror att hade man tagit på sig en sån kostym idag så hade många känt sig väldigt obekväma. Men det man samtidigt kan säga när man ser på bild är att shit vad de plaggen är följsamma. Även om de är stora och sådär så... Det gjordes ju efter person liksom. Det är ju 100 gånger bättre.
Sean Connery var Bond.
Ja.
Och han skulle då lära sig att gå i kostym, lära sig att bära kostym.
Precis.
Och det gjorde han genom att sova i.
Ja, han fick instruktioner att eftersom han var ju helt ovan vid, han var ju ingen gentleman enligt då den benämningen.
Han var ju kroppsbyggare.
Ja, exakt. Riktig sån här. Han var som men typ Schwarzenegger liksom. Mm. På sena 50-talet kan jag tänka mig att det här bestämdes, alltså några år innan, och hade en väldigt spännande tupé.
Det är också i alla filmer.
Ja, i alla filmer. Och det är också något som jag fick reda på senare.
Ja, den är ju väldigt proffsigt.
Den är fan bra gjord, alltså det måste jag ge dem.
Det kan inte varit många alls. Det tog väldigt lång tid innan jag förstod det där.
Jag tycker den, och den är precis lagom tunn för att vara trovärdig. Liksom.
Ja, den är väldigt, det måste ha varit väldigt för sin tid i den...
Ja, verkligen.
Vad det nu kan heta, maskjobbet.
Och han är då det som vi var inne på. Han fick lära sig att för att se elegant ut i kostym, då måste man äga den mentalt. Och det gör man genom att leva i den. Så han sov som sagt i en soffa i kostymen och så skakade han av sig den och då kände han att nu är den min liksom.
Sen fick han ju faktiskt annan hjälp, vilket jag lärde mig hyfsat nyligen, att leva och föra sig som en gentleman. Och det var inte bara genom att lära sig känna kostymerna, utan det var att föra sig och röra sig på ett sätt som inte var... på ett, vad man nu kan kalla det för, ett arbetarsätt.
Nej, jag förstår.
Och det fick han av en svensk dansare.
Var det Fredrik och Klerker som...
Nej.
Fredrik var inte född då.
Nej, men även om man nog skulle vilja vara det.
Ja, absolut.
Men det här fick han av en svensk som var internationellt väldigt känd och mest framstående då.
Ja.
För bara det bästa var ju gott nog, och så är det ju fortfarande i Bond.
Mm.
Det var en man som hette Gert.
Oj, spännande.
Och han tog då artistnamnet Gert. Det var så svårt för engelsmän och amerikanerna att uttala det här namnet. Så att han heter Jatt, och nu minns jag inte vad hans efternamn var.
Spännande.
JAT i alla fall.
Okay.
Han lärde då Sean Connery att röra sig, gestikulera
föra sig.
Det är lite coolt tycker jag.
Det är ju liksom en, utöver de här positiva sakerna som den skräddade stilen, den var ju väldigt avskalad också. Har du tänkt på det? För det slog mig när man ser filmerna i sträck, alltså flera i rad, att under 60-talet, framförallt då det som är inspirerat av sena 50-talet, det är knappt ett mönster någonstans. I bästa fall så är det en super, super diskret glänscheck i kostymen som man ser först när man tittar jättenära. Det är vit eller ljusblå skjorta och så är det mörkblå slips. Det är liksom i fyra filmer i rad.
Jag gissar
det aldrig hända nu.
Och det är ju intressant det du säger. Jag gissar att det här är väldigt, väldigt tidstypiskt. Ja,
exakt.
Och
det är det jag tror.
Och det är väl det som, och vi kommer ju komma till det längre fram, men det är väl det som är kostymörernas röda tråd.
Ja.
Det är tidstypiskt. Sen kan man tycka vad man vill om hur det tolkas och hur det tolkas idag och så. Men
jag tycker faktiskt att det är den överlägset bästa populärkulturella referensen till hur herrmodet såg ut under respektive årtionde. Vill man få, alltså det är bättre än en bildgoogling. För att där har du liksom, och det gäller verkligen än idag. Om du tittar på kostymerna i Spectre, vi kommer till det sen. Casino Royale, kanske, det är lite för tidigt. Jag var ju såklart inte med på 60-talet, så jag kan ju inte uttala mig om hur faktiskt alla gick klädda. Men någonstans så tycker jag att vill man få en bild av vad som var tongivande, ja, kolla Bond från respektive period.
Ja, men faktiskt, det är en av alla anledningar som varför man ska kolla de här filmerna. Men det är verkligen intressant. Det är ett tidsdokument.
Ja, verkligen. Och sen kanske man inte ska titta på dem för att se hur man ska klä sig i framtiden. För att det är ju några år efter. Alltså om man tittar på typ Spectre till exempel. Det ser ju ut som... Alltså de kostymerna är ju väldigt tajta. Och det är kanske mer så som modepiken var 2015. När det var så tajt och kort. Ja, den är ju i och för sig från 2016 eller något sånt där. Så det är ju inte så konstigt. Men den är några år efter, alltså något år eller två efter i alla fall.
Om man går in i detalj, vilket vi ju gör, så har ju även kostymörerna satt sin prägel också. Det är väldigt tydligt. Om man tittar på en film och sen så ser man att det byts kostymör.
Ja.
Så kan man se på inte minst slipsknutarna.
Absolut.
Hur de ändras markant.
Så är det.
Mellan exempelvis Brioni som var Lindy Hemming heter hon. Väldigt, väldigt duktig. Ja. Men hon hade sin syn på hur man skulle knyta slips.
Mm.
Och där det var mycket matigare knutar.
Sen, i vilken film var det?
Det är ju mycket Brosnan, men det är även Craigs första
Casino Royale.
Ja, så är det då Lindy Hemming och Brioni.
Just det.
Inte minst i...
Brioni var ju hela Pierce Brosnan eran också.
Exakt. Det var då det var mycket BMW också.
Exakt. Väldigt 90-tal, vilket det också
väldigt
var.
Väldigt 90-tal. Jag ser ju den här kamelpaletån framför mig.
I Tomorrow Never Dies,
exakt,
tror jag.
Exakt.
Alltså, om man bortser från vissa saker, som att jag kommer nog aldrig överens med de axelvaddarna helt. Alltså, jag gör inte
nej,
det.
Det var...
Men det är någonting...
Tilltaget.
Ja, men fan. Jag såg Tomorrow Never Dies nu och... Det är den smokingen han har.
Ja, det är snyggt.
Det är snyggt alltså.
Det är Brioni.
Ja.
Det är mycket BMW. Och framför allt för mig så är det väldigt mycket Church-skor.
Ja.
Som syntes väldigt mycket under 90-talet på James Bond. Vilket ju är helt rätt.
Absolut.
Det är brittiskt så det förstår.
Han hade, vet du vilken skomakare han hade i de första filmen?
Var det Crockett & Jones? Nej.
John Lobb.
John Lobb var det.
Back in the days. Men det var ju ett tag sedan.
Vi ska säga det också att vi är ju lite hemlösa i Ötaj. Men Acast, vår distributör, har ju med all rätt coronastängt. Så att vi är, idag är vi på Clarion Sign i Stockholm. I en studio här i Clarion Sign som tillhör en bransch som... har det extremt
så är det.
Tufft nu. Vi är supertacksamma.
Support
att vi får...
your locals.
Ja, men verkligen. Vi är supertacksamma att vi får vara här.
Åter till Bond. Och vad jag tänkte säga var att vi har ju varit inne mycket på... Vi började med Sean Connery.
Mm.
60-talet framför allt.
John Lobb.
Anthony Sinclair, skräddan.
Mm.
Turnbull and Asser, skjortorna.
Det där är så intressant för att det är ju så nära mellan de här hantverkarna.
Ja.
Och
det är som att kostymören har gått runt i det distriktet i London och bara plockat guldkorn.
Men jag tror också att uttal är en viktig fråga här hos oss. Och där har inte jag bestämt mig. Det finns ju klart, är det Ian eller Ian Fleming?
Ian Fleming, tror jag.
Att Ian Fleming var ju intresserad av det här själv.
Ja.
Och han, inte minst så drack han ju sina drinkar på Duke's Bar.
Exakt.
Som ju inte heller ligger långt ifrån.
Nej, det är St. James.
Exakt, St. James Square heter den, eller?
Ja, precis.
Och det är ju verkligen både lökigt men lite kul att då traska i Bonds smakfulla fotspår.
Verkligen.
När gör vi den resan?
Ja, det är en bra fråga. Det är...
Innan de släpper på...
Precis. London är ju perfekt i det avseendet. Det har ju alla de här ikon...
Conduit Street, vidare till John Lobb, till Turnbull & Asser och sen så...
Kika lite på Savile Row också kan
man
göra.
Ja, det gör vi absolut. Men vi avslutar rent taktiskt i Duke's Bar. Ja, börjar vi där så
det blir
går
inte
det
så
åt...
produktivt efter det.
Nej, Duke's Bar... Bond har ju alltid gillat drickat.
Och om vi nu talar om drickat, för det är ju en väldigt stor del i Bond.
Absolut.
Så kan vi faktiskt säga att vi är fortfarande inne på Connery. Vad drack Sean Connerys karaktär i de första filmerna?
Han drack ju då en rad olika saker. Men ska vi börja med champagne?
Dom Pérignon.
Precis.
Och väldigt tydlig med det var han.
Väldigt tydlig med Dom Perignon. Det gjorde han med all rätt, tycker jag.
Ja, men, och det är så roligt för att det är ju typ, jag gissar väl att det här är produktplaceringar back in the days, vilket är inte konstigt överhuvudtaget, men det var ju ganska före sin tid att uttryckligen nämna att en specifik årgång, att han ville ha en 55.
Exakt, ja. Det är så kul för att det, den kom ju då 62.
Ja, exakt. Så det borde ju vara ganska logiskt då att den är 8-10 år. Mm. Alltså något sånt där. Han säger ju olika i jag tror det är Thunderbolt, säger han 57. Så att de pushar väl den champagnen som ligger då på motsvarande bolaget.
Han drack tiden. Smirnoff vodka.
Ja, precis.
Och ja. Han drack den, vilket jag älskar att han gjorde, han drack den rent.
Ja,
han drack
också.
Den rent och med is. När han är på hotellrum och hemma hos sig själv och så dricker han den. Och det tycker jag är...
Men han, det är roligt i, jag tror faktiskt att det är första filmen, eller så är det andra filmen, för de är väldigt lika. När han beställer upp en vodka martini, då ber han om den medium dry.
Aha.
Så det är ju väldigt långt ifrån den här bone dry Duke's martini när man tittar lite på martiniflaskan. Utan han gillar den ganska söt, liksom. Ganska blatskig i min mening.
Ska vi redogöra nu för det här med vesper? När vi ändå...
Exakt, för det är viktigt att skilja på det. Bond har ju druckit två versioner av martini cocktails. Den ena är då en vodka martini som har varit mer frekvent i filmserien. Den har ju varit under hela, från start till mål faktiskt.
I filmerna, det är ju viktigt filmerna, att påpeka det.
I filmerna.
Som du sa, ja.
Medans vesper, drinken vesper, har sitt ursprung i boken Casino Royale från 54, tror jag. Och den har ju faktiskt bara druckits i filmen Casino Royale. Så att, och det som skiljer den åt från en vanlig dry martini, det är att du har både gin och vodka. Du har lite mindre vodka än du har gin. Du har det som då hette Kina Lillé, som idag heter Lillé, som är en version av söt vermouth. Du har en lemon peel, alltså en zestad citronskal. Och du har... Den kanske viktigaste aspekten i den är ju liksom inte hur den smakar i sig, utan att den, hur den serverar. Alltså att det, han gör en grej av hur den ska beställas.
Sa du vilken gin det
är? Ja, det är ju, då är det ju en Gordons.
Exakt.
Men det som jag fick lära mig av Martin, det är att det är precis som att vermouthen Lillé inte är samma som Kina Lillé, så är Gordons gin idag inte vad den var då.
Mm.
För då så var Gordons gin över 50%. Och när man gör dry martinis överlag så är ju alkoholhalten väldigt avgörande för att hålla den torr. För ju mindre stark sprit du använder, ju mer blöt blir drinken. Ju mer alkohol du har i, ju mer vatten tål drinken istället. Förstår du?
Ja, och antagligen så ville han ju ha då, för i första böckerna så föredrar han då Polish eller Russian vodka.
Ja.
Och det är ju då helt med sanningen överensstämmande, i och med att det då finns Stolli, nej inte Stolli, men Stolli...
Stolli är rysk, väl?
Ja, men vad jag menade var ju Smirnoff. Att, att han har det i filmerna.
Ja, precis. Men han har ju, alltså i just vesper så har han, då pratar de egentligen bara om varumärket Gordons och Kina Lillé. De nämner inte vodkan. Nej. Det är också så märkligt så här. Jag vill ha Gordons gin och sen vill jag ha valfri vodka, men jag vill ha Kina Lillé.
Hur den föddes, hur resonemanget gick där vet man inte.
Det som jag har läst mig till i efterhand som är ganska intressant är att Fleming då ska ha, jag tror att det är via Dukes faktiskt, som jag har hört det här, deras bartender, att varför han beställde den så här, det var för att vesper då, karaktären vesper, var dubbelagent. Och för att visa det så beställde han någon, att han visste det, så beställde han någonting där det var både vodka och gin, för det var ingen på den tiden som skulle beställa det. Det fanns någon symbolisk mening i det här.
För i filmen förklarar han väl det, att det är en, är det en bitter eftersmak?
Ja, men typ.
Och alltså, att det då signalerar henne.
Ja, ja, det är någonting... Det, men i filmen också så är det ju grejen att Bond är en trendsättare och en stilbildare. För att runt det här pokerbordet i Casino Royale, när han beställer den och så detaljerat instruerar bartendern hur han vill ha den, så slutar det med att hela bordet beställer samma drink och får då Le Chiffre, den här skurken, och bara...
Med tillägget,
ja,
att det är en vid bordet som säger någonting annat.
Ja, just det.
Kommer du ihåg vad han säger?
Nej, vad är det här? Det kommer jag inte ihåg.
Han vill ha likadan, but with no fruit.
Ja, just
det. Och det skulle ju kunna varit en Bond.
Ja,
alltså han, det skulle
exakt.
Ju egentligen Bond ha sagt, tycker jag.
Jag är med.
Han vill inte ha frukten, och det är så jäkla skönt. Han vill ha den utan den lemon peel.
Just det.
Jag personligen tycker är gott och smakar...
Ja, det är ju hela poängen för att sesta.
Men han säger... Han,
ja.
Den, det är ju egentligen en James Bond-kommentar.
Absolut.
Liksom. But no fruit.
Precis som att han då i... Jag tror det är filmen efter, när en bartender frågar shaken or stirred, does it look like I give a damn?
Exakt.
När han är stressad. Det är också så typisk Bond-kommentar.
Och då tar han död på hela...
Ja, hela den här, alltså så här gentlemanna connoisseur. Sörgrejen, att det är det som är så fint med Bond, framförallt Daniel Craigs Bond, tycker jag, att han har den här förfinade, raffinerade sidan, men han är också så brutal och obildad på samma gång. Mm.
Så att, alltså, och det var ju så de ville ha Bond.
Exakt.
Det var så Fleming också ville ha Bond, om jag har förstått
ja,
det.
Ja, men han kommer ju från en liksom, han ska ju ha då gått privatskolutbildning, men kommer inte från den samhällsviktet. Nej. Som normalt gjorde det. Så att det finns ett förakt mot
det. Ja, och det var därför de kastade Connery som
ja,
han gjorde
det,
också.
Just det. Det är coolt alltså. För det är det jag verkligen är imponerad av. Att de största parallellerna som går att dra i den här filmserien, det är ju mellan Connery och Craig. Det är de som har flest. Det ser man på kostymörerna också. Mm. Att väldigt mycket av det i typ Skyfall är ju nästan en modern hommage till stilen i tidiga Sean Connery-filmer, med grå kostym, smal blå slips, ljusblå cutaway-krage. Det är liksom...
Det är avskalat och... Eller men elegant.
Ja, men också mycket mer, mycket tajtare. Alltså mycket mer tidstypiskt i snittet, såklart.
Du nämnde John Lobb i de första filmerna.
Jag tror faktiskt det.
Jag nämnde Church. Och idag, sen några filmer tillbaka, så bär ju Craig Crockett & Jones.
Så är det.
Och det har tagits fram speciella Bond-kollektioner och så vidare.
Ja. Det är ju mycket skrönor som går också kring såna här produktplaceringar, som är väldigt roligt. Att jag hörde ett rykte kring just Crockett & Jones-delen då, att kostymören eller produktansvarig för Bond inför då första gången de skulle ha med Crockett & Jones hade kommit in i deras flaggskeppsbutik i London och sagt, hej, jag jobbar med nya Bond-filmen, vi skulle vara intresserade av att ha med skor från er. Absolut, ni kan få 15%. Alltså, riktigt så går det inte till.
Well.
I en franchise för miljarder liksom.
Ah.
Tror jag.
Jag förstår att de vill sprida den storyn.
Ja.
Det bygger ju de ännu
ja,
mer.
Vi bryr oss väl inte, men jo, definitivt. Och det finns pengar involverat från alla de varumärkena. Det är
Ion,
helt övertygad.
Eno, eller vad jag har förstått, de ser om sitt varumärke.
Ja, och det ser man ju verkligen nu, att ju, det har ju bara eskalerat, att från att det har varit en producent av alla kläder i princip. Brioni var ju nästan ensamma under sin period. Sen var det Tom Ford, och nu är det ju ett ganska stort virvar av varumärken som representeras i den senaste filmen till exempel, som kommer snart.
Jag tror nog att Tom Ford är mest frekvent förekommande.
Mm. Signaturplaggen är ju alltid därifrån. Ja.
Exakt. Sen är det väl, det är lite Brunello Cucinelli.
Ja, och det är mycket så här udda liksom polotröjor från någon britt aktör och Chaka Boots från Sanders eller vad det var. Alltså det var liksom...
Drake.
Det också. Men alltså i tidigare...
Men i år så är det No Time to Die då, som skulle haft premiär 2 april.
Den typen av aktör tror jag mycket väl kan ha fått in produkter utan att betala så mycket.
Det
för
tror jag också.
Där är det inte samma sak. För de har ju inte heller rätt att marknadsföra det här, att han har det, eller att det är James Bond. Det handlar ju mycket om det, liksom, rätten att använda varumärket James Bond i sin marknadsföring.
Och där, han bär ju seglarskor exempelvis, ja, som vi pratade om tidigare i våras. Och han bär Vernet solglasögon och så vidare. Men kostymerna, de flesta är från
Tom Ford.
Vad har vi att säga där egentligen?
Det... Alltså att det är fullkomlig katastrof. Annars har jag inte så mycket att säga. Alltså.
Det är, vi i Sverige är ju generellt väldigt, väldigt tidiga med
det skulle jag säga,
att anamma och ta till oss trender.
Vi är nästan early adapters. Inte riktigt, men vi är tidiga i den.
Och det är ju heller ingen hemlighet att väldigt många tittar på Sverige när det kommer till trender och mode.
Så är det.
Där kan man väl säga att Bond ligger märkligt nog, eller då helt förståeligt, lite efter när det kommer till passform skulle jag nog säga, att det är så fortfarande så oerhört tajt.
Ja, det är 3-4 år bakom faktiskt. Men det är också intressant för att man får ju skilja på trend och lokaltrend. Alltså Bond har alltid rört sig i en kategori av herrmodet som är klassiskt skräddat. Men inom den lilla delen så har det alltid varit skillnader hur en kostym ser ut från 60 till 2000-tal. Men det är ju här man ser, det är ju inte så att Bond springer omkring i Balenciaga sneakers liksom och Virgil Abloh-kreationer. Alltså det är ju det som är skillnaden. Det är därför man kan kalla honom tidlös. Han har ju fortfarande alltid en kostym, alltid en viss form av
han har
klassisk
ju manlighet.
Stil. Absolut. Det.
Och han,
vad då menar du att han inte har en Our Legacy-klänning på sig? I nästa film. För övrigt,
det är
inget problem med det.
Slutscenen.
Jag tycker bara det är roligt.
Slutscenen. Slutscenen är en Our Legacy-klänning.
Jag tycker det är så jävla kul att de har gjort det.
Nej, men det är ju intressant. Alltså det här med det har, mode versus stil och så vidare. Och så vidare. Det är, men där tycker jag Bond lyckas med det. Det är ett tidsdokument, men det är inte freakigt när filmerna kommer ut.
Precis. Men jag tror att det är det som har varit nyckeln till varför det har varit en så stor inspiration stilmässigt. För att den är greppbar. Den är en ambition att så vill du se ut. Det är inte liksom så här, det är inte för stökigt. Det är inte för trendigt.
Nej.
Det är modernt men inte trendigt. Alla män kan relatera på något sätt till en kostym, skjorta och slips eller framförallt smoking som vi inte ens har pratat om än. Det är ju signaturplagget nummer ett för
verkligen.
Bond. Och där, det tror jag har är det, alltså Bond har gjort mer för smoking än vad liksom någon brittisk adelsman någonsin har gjort.
Du säger det så vackert. Där han har misslyckats tycker jag under i stort sett, alltså framförallt under Tom Ford-åren, det har jag pratat om tidigare, men det i alla fall jag verkligen vill ge Tom Ford, det är ju att hans flugor är för jäkla snygga. Sen så är de inte
självknutna.
Han gör inga sådana, vilket är helt idiotiskt. Han har alltså byggt upp dem och bygger upp dem med
skumgummi.
Som ibland släpper, vilket ser helt sjukt ut. Man ser ju i åtminstone en film där Craig tar av sig flugan. Då är den egenknuten. Men den är ju också väldigt ful. Flugorna...
Ja. Ja, men det är också en hommage till Sean Connery. De här smala, tidigt 60-tal som man ser i Dr. No. Där är, med smal menar jag att den är låg. Alltså avståndet i höjd är väldigt lågt, men den är bred istället. Det är motsatsen till vad jag gillar i en fluga. Jag vill att den ska vara smal mellan axlarna, om man säger, men hög upp mot hakan. Det är den perfekta flugan.
Och det är väl precis en sån du har från Labotique.
Ja, precis. Och liksom... Det är bara att titta, alla så här Ralph Lauren flugor, allt sånt där, det är liten men hög istället för bred och smal. Så här.
I de första två filmerna tror jag det är, så har han ju då skjortor från Turnbull & Asser.
Ja, precis.
Och då har han ju någonting som heter cocktail cuff.
Väldigt spännande detalj tycker jag.
Vita och ljusblå.
Ja, exakt.
Skjortor.
Men han har det inte till smoking tror jag. Jag tror att där har en klassisk fransk manschett, alltså dubbel manschett.
Exakt. Och cocktailkaffen, cocktailmanschetten är ju dubbel men utan manschett.
Som en hybrid mellan en enkel, för det är en enkel knäppning som viks tillbaks.
Exakt.
Likt,
och väldigt själva manschetten täcks inte, de möts liksom inte.
Ja, det är ganska snyggt. Det ser ut som en cutaway-krage i slutet på handleden faktiskt.
Och nu så sägs det då att det är en cocktailkaff, alltså en cocktailmanschett från Mason & Sons.
Ja, spännande.
I No Time to Die. Och vid sidan av då Tom Ford.
Just det. Det är också riktigt kul att den görs. Alltså jag hade jättegärna gjort en skjorta med cocktailkaffs och ha till kostym. Jag tycker inte det är något som... Jag tror inte jag hade haft det utan kavaj. För den blir ganska synlig liksom. Precis som jag inte har dubbelmanschett utan kavaj heller. Men det är en sjukt kaxig, ja, eller liksom elegant detalj.
Hur är din relation till Massimo Alba?
Varken eller. De gör fina, välgjorda kashmirprodukter. Men jag är inte så, jag är inget jag äger i nuläget.
Nej. Minst en kostym från Massimo Alba i kommande filmen.
Just det, det är den beige, lite okonstruerade som man har i Italien, va?
Exakt. Just och det matchar han, om jag minns rätt, med en skjorta från Brunello.
Så är det.
En lite av denimhållet. Snyggt tycker jag.
Ja, verkligen. En grej som vi inte har diskuterat är, ska vi gå igenom de här filmerna klädmässigt genom alla, eller ska vi gå igenom en epok i taget liksom? För vi har ju klockor som har skilt sig åt, vi har ju bilar, det finns mycket godis att
det
prata
är
om
så här. Mycket godis brukar du och jag säga.
Så är det.
Och godis, det behöver man de här dagarna när det är mörkt och trist. Då lyssnar man på Gentlemanalen.
Så är det.
Och man tittar på Bondfilmer och vad man mer gör.
Vad gör man?
Det är att man prenumererar på Gentlemanalen.
Det gör man. Då går man inte miste om något.
Nej, man gör inte det. För att som idag, då har vi ett extra avsnitt.
Det trodde vi aldrig skulle ske.
Och vad hade hänt då om man inte hade prenumererat? Ja, man kunde ha hittat det ändå. Men det blir så mycket lättare i livet om man prenumererar på Gentlemanalen.
Det blir så mycket bättre när man prenumererar på det.
Ja, men det är ju verkligen så det är. Och om man följer oss på Instagram och så är det.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du pratade Dom Perignon.
Precis.
Om jag minns rätt så var det de två första filmerna.
Ja, så kan det vara. Jag vet faktiskt inte exakt vad den brytpunkten är. Jag känner bara igen det i flera filmer. Och det kan vara till... Jag tror till och med det är till Thunderball 1965. Så nämner han det också.
Jag vet att i år så firar Bollinger.
Ja.
Relationen Bollinger och James Bond firar 40 år.
Wow, spännande.
Och filmen som kom för 40 år sedan var då Moonraker.
Ah, intressant.
Jag tittar på dig och ser lite frågan ut, men jag tror att det var Moonraker.
Just det.
Och nu kan det komma lite mejl och så, men relationen firar 40 år och jag tror att det var Moonraker.
79.
Ja, det borde,
kom den. Ja. Så det borde, blir det ju 41 år, va?
Så blir det... Nej, det är i december så var det 40 år sedan. För att i december så släpptes en jubileumsutgåva.
Exakt.
Från Bollinger. Lite bakgrund, det var nämligen att då lärde Albert Broccoli, eller Cubby som han hette.
Cubby, ja.
Han lärde då känna männen bakom Bollinger, som då styrde. Okay. De inledde en vänskaps... Alltså en, blev kompisar. Och sen dess så är det så dricker Bond Bollinger.
Ja, det vet jag faktiskt att jag känner igen för någon av filmerna. Jag tror det är första med Timothy Dalton. Då dricks det, eller så är det sista med Roger Moore, men då dricks det Bollinger RD från 75. Och det är liksom, det är också så här att han, när de ska sitta på ett möte och så här, jag tog mig friheten att beställa vin. Mm. Liksom. Och det är en väldigt tydlig, smakfull indikation på att Bond är en vinkonnässör, han har koll på läget, han väljer den sendegorgerade premiumchampanjen från Bollinger. Det är liksom, däremot, det här kommer jag tänka på nu. Det finns en Bondfilm som har ett fundamentalt fel.
Berätta.
I sin marknadsföring av produkt. Och det är Die Another Day, tror jag den heter. Sista Pierce Brosnan-filmen. Yeah. För den såg jag, och den är liksom, den är ganska, jag tycker den är helt okej i övrigt, men Bond har flytt från sin egen sitt eget hangarfartyg i Hongkongs hamn.
As one do.
Ja, han har suttit i fångläger i Nordkorea.
Det här är så Bond. Man flyr från sitt eget
hangar. Ja, han ligger i karantän där typ.
Så han skäggig
som fan. Och så i ett par pyjamasbyxor så simmar han i land i Hongkong. Traskar upp, blöt som tusan, bara överkropp, skäggig, stort hår. Kliver in på något sånt femstjärnigt hotell där och ber om sin normala svit på hotellet och får någon konstig blick, du gör över credit card, och så kommer då hans personliga kontakt fram och bara klappar snabbt om händerna, ge Bond presidentsviten för det är ju den han ska ha, och så ber han om en Bollinger från ett specifikt år, en årgångs Bollinger typ 67 eller
som inte finns eller?
Nej, problemet är att liksom när, och så sen så klipper de då, så är han uppe i hotellrummet och han rakar sig med då någon brown rakapparat.
Som syns lite för länge, eller?
Ja, och sen så ser man två Brioni-skjortor, för han har bett honom också skicka upp hans skräddare, och då är det två inplastade Brioni-skjortor ready to wear som ligger bredvid. Och i den här ishinken så ligger det en vanlig Bollinger Special Cuvée som är deras icke-årgång.
Inte okej. Okay.
Nej, men det som är så märkligt är hur när man gör en produktplacering i en film, då är man ju hur svårt hade det varit att få fram en årgång eller bara säga beställa upp en flaska Bollinger, punkt. För det hade ju inte varit något konstigt heller. Det blev så märkligt.
Nu är det ju så tråkigt att jag inte en enda gång har sagt i den här podden vad jag gjorde i december.
Det är det vi har väntat på sen december faktiskt. Vad gjorde du?
Jag drack mig kalas på Bollinger.
Gjorde du det? Gott.
Med Daniel Craig.
Nej. Ja, just det. Det har du ju faktiskt sagt.
Mm. Men jag kände att det måste komma ut igen.
Ja,
jag måste spröja hela världen nu.
Det är inte helt tråkigt.
Med den informationen.
Lyckost.
För så var det faktiskt. Det var väldigt gott. Med Daniel Craig är sanning med modifikation. Han var på samma fest.
Han stod inom 3-4 meters avstånd.
Ja, det här var ju pre-corona.
Man kan säga att du inte sysslade med social distansering från Daniel Craig den kvällen.
Nej, men det gjorde ju han från alla faktiskt. Han hade ju...
ett eget litet VIP-bås där.
Ja, det hade han definitivt. Han hade en livvakt och ett litet entourage. Det här var ju med anledning av Omegas
lansering
av den nya Bondklockan.
Precis. Den kan vi faktiskt nämna lite också. Det är ju, vi kommer ju till det, för det är ju lite så här kapitel i Bond-historien att de första filmerna som spelades in med Sean Connery, då var det en gammal Rolex Submariner som faktiskt tillhörde Chubby, om jag minns rätt. Det är alltså Broccoli-producenten som hade en referens då 6538, det som idag kallas Big Crown och James Bond Submariner.
Och om jag har förstått rätt så bar ju Fleming en Explorer.
Exakt.
Och,
stämmer bra. Och i boken så benämner han James Bond som en Rolex-bärare faktiskt.
Ja, det är intressant.
Jag tror det är Casino Royale eller så är det i Dr. No. Så att det fanns, grejen var också att jag läst en intervju där de pratar om att varför Bond bär klockan på ett sånt här, det är inte ens ett NATO-band, det är ett randigt canvas eller nylonband. Det är som en föregångare till NATO kan man säga. Det är för att de tyckte att klockan såg alldeles för lyxig eller för liksom dyr ut för det här ändamålet. Så de var tvungna att skita ner den lite och då satte de det här bandet som är 2 millimeter för smalt för luggarna, alltså för bandhornen. Uh-huh. Så att det har ju kommit den här då ikoniska, framförallt i Goldfinger när han står i vit smoking och kolla ner på klockan för att tajma sin explosion där. Den har ju blivit liksom helt legendarisk.
Det jag delvis fick veta i New York under presentationen där, det var ju hela historien med Omega och det brittiska...
Ministry of Defense,
exakt.
Ja. Precis.
Och hela den historien om att Omega var... alltså skänkte så många klockor till Storbritannien under andra världskriget. Ja. Och till inte minst Royal Air Force.
Precis.
Men hela försvarsdepartementet. Och därifrån kommer då den här pilen i vissa uttal.
Broad Arrow, exakt.
Som även är med i nya klockan då. Det här är en historia som jag tycker att man har kunnat sprida tidigare. Bättre sent än aldrig.
Jag håller med. För
men
det är ju verkligen trovärdigt.
Det gör att det är otroligt trovärdigt och att Bond är en oerhört trovärdig Omega-bärare. Det här borde man ha kommit ut med tidigare. Det här var ju också Lindy Hemming, vill jag minnas, som vars pappa hade vänner som hade då Omega och de låg alla i...
Ja, för det var ju det officiella, det var ju liksom den officiella utrustningen och de specificerade Ministry of Defense designen på, exakt, Omegas klockor. De utgick då från en modell som heter Seamaster 300, finns än idag, fast den såg lite annorlunda ut då. Och då valde man svärdvisare, eller gladiatorvisare kallas det. Man satte ett T på urtavlan och det stod för tritium som är lysmassan.
Precis.
Den var ju till då, det var för att varna mer, eller för, det krävdes i alla fall specifikationsmässigt att man indikerade vad det var. Det fanns ju radioaktivitet i tritium, det finns det ju fortfarande, men... Och sen sist, men inte minst, så hade den det man kallar fasta bandhorn. Det vill säga att de var svetsade in i boetten så att du kunde bara ha de här militärklockorna med ett NATO-band sen. Det var så det uppkom. Så att det var för att inte klockan skulle kunna ramla av om du hamnade i krig. Liksom att...
Storbritannien var det land... Alltså, Ministry of Defense var det... den mottagare av Rolex som, alltså det var den största kunden, var det väl inte, eftersom jag tror att de skänkte klockorna, men under...
Ja, men för det var ju både Omega och Rolex, det började med Omega, det var där de satte skissen, om man säger, hur de ville att den skulle se ut.
Ja.
Och sen under 60-talet så gick de över till, då var det Rolex Submariner, som heter Milsubs.
Ja.
Som, och bägge de här klockorna är ju supersamlarklockor eftersom de aldrig såldes till civila. Så att de enda chansen att komma över dem, det är typ som att få tag i en astronauts, en issued Speedmaster, fast just den här referensen har aldrig gjorts.
Väldigt trovärdigt samarbete med Omega.
Ja, absolut.
Och kul att de har tagit den här Broad Arrow på tavlan nu och verkligen tittar på vi kommer ju prata mycket mer om just den nya klockan.
Ja. Jag tycker det är en väldigt snygg hommage till...
Det är ju den snyggaste Bondklockan tycker jag.
Tveklöst.
Som är... En av de snyggaste Omegorna också för övrigt.
Och det är kul för det är också den som skiljer sig mest från alla tidigare Bondklockor. Har ju varit väldigt lika den civila versionen eller den icke-Bond-relaterade. Den här är ju liksom en helt egen klocka. Den är i titan. Den är liksom en helt annan tavla även om den har likheter med en vanlig.
Och en magisk länk också
i mesh eller milanes.
Ja. Och där Daniel Craig själv har varit med från scratch och
det är roligt.
Och fått tycka till och komma med önskemål på hela klockan.
Och han är ju verkligen en klockkonnässör privat. Alltså han har ju visat upp på ganska många bilder att han samlar...
Han är ju en äkta Omega-kund.
Ja, och han är ju också en stor samlare av flera olika varumärken.
Det är han definitivt. Liksom. Han gillar det på riktigt.
Liksom. Ja, verkligen. Och han är inte någon som liksom inte vet vad han pratar om när det handlar om klockor.
Han firade ju beskedet när han blev kontaktad av av Ion. Mm. Så firade han det med att köpa en vintage Omega.
Fasen vad kul. Ja. Det är ju magiskt.
Klockorna, det är ju en stor del av hans...
Ja, absolut. Alltså Bond är ju...
Persona.
Verkligen. Det är ju bilarna, klockorna, kläderna och drycken. Det är ju de liksom så här, stöttepelarna som varumärket bygger lite kring i materiella aspekter, menar jag.
Bilarna? Så förbaskat kul att kolla igenom de här filmerna och se, för det är också sådana tidsdokument, man vill ju bara googla sönder varenda modell och sen vill man ju ha så mycket pengar som man skulle kunna puttra runt i någon av de där. Om man tänker äldre bilar så är det ju en äldre bil med i No Time to Die och det är ju en
Aston Martin.
Ja, det är det, men jag tror inte att det är att det är en gammal, men den...
Jo, det är det ju. Det är den han åker iväg i Spectre. Det är en DB4 eller något sånt där.
I den nya filmen?
Ja,
det
absolut.
Visste inte jag.
Jo, det är det. Och den var ju med i både Spectre och Skyfall.
För jag vet att det är flera Aston Martins, men jag vet inte att det var en gammal.
Han har en gamlar i Skyfall när han försöker... Det är när han ska rymma från London för att...
Är det inte DB5?
Ja, så kanske det. DB5 kan det. Men det är en gammal och så skjuts den sönder av helikoptern med skurken, Javier Bardem. Och sen så då, för i Spectre så pratar han med Q som då har restaurerat hela den här bilen. Och sen så drar han iväg med den, om jag minns rätt, i slutet på filmen.
För Aston Martin har ju verkligen... Det är ju... Om det finns... ett varumärke som är Bond, ja, tycker jag att då är det Aston Martin.
Ja, absolut. De hade ju en liten dipp där när brittisk bilindustri totalt försvann mer eller mindre, eller frös. Då var det ju BMW i då x antal år och sen har det varit Lotus och det har varit liksom...
Ett varumärke som är väldigt smakfullt Bond, det är ju Land Rover.
Absolut.
Jag. Och det var en av de här vintersbilarna jag tänkte på som är med i kommande film. Och det är Land Rover 3 som i scenerna från, jag tror att man började spela in på Jamaica.
Ja, precis.
Och där är det en Land Rover 3. Härlig.
Men det är härligt faktiskt att de har med mer än bara huvudsponsorn. Alltså, det blir mer trovärdigt och mer kvalitet. Alltså redaktionell kvalitet om man säger
absolut.
Så.
Absolut.
Att liksom... Jag vet, i någon film så kör han... Jag tror det är faktiskt No Time to Die, den första moderna Aston Martin är med. Det är den som de kallar... Den heter Vanquish och de kallar den Vanish för att den kan bli osynlig. Men där kör ju skurken en Jaguar XKR. Alltså den här som jag har typ drömt om sedan den kom. Och den är lika dyr att äga som den är att köpa, höll jag på att säga. Svinkrånglig bil, men skitsnygg.
Samma ägare som Land Rover, så det kan vara...
Ja, men Casino Royale kör en massa Ford, till exempel. För att de ägs då... Det var samma moderbolag som...
Ford ägde ju då Volvo under några år.
Det är därför han körde Volvo,
Exakt.
Dock kan jag ju tycka att det kanske inte är den bästa varumärkesbyggande liksom grejen att ha med så massa...
Nej, jag måste nog säga att... Bond och Ford, ja, men...
Inte Bond och Volvo heller, även om jag gillar Volvo jättemycket inte. Så är det liksom... nej. Inte.
Däremot Aston Martin definitivt, ja. Och Land Rover. Land Rover, alltså Defendern är ju, ja, med i Defender 110. Det, precis, känns verkligen Bond också.
Den
nya filmen.
Filmen, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men med, har du sett filmen med Roger Moore och Christopher Walken? Det är en 70-tals Bond. Det är liksom alla de här.
Ja, det ringer några klockor.
Det handlar om Silicon Valley, Microchip, Jaws är med, du vet. Det är all, jag, det är liksom alla de här sakerna jag gillar mindre med Bond, om man säger så. Och där kör de ju Rolls-Royce, eller snarare han åker i Rolls-Royce. Man kör ju aldrig Rolls-Royce.
Nej, det börjar ju verkligen påpekas. Man kör ju aldrig det.
Det är skillnad. Bentley kan man ju köra, men Rolls-Royce blir man körd i, tydligen. Jag har fått förklarat.
Okej. Det där skulle jag nog säga ändras.
Ja, det tror jag också.
Med ju mer nya pengar, det är,
ja,
nästan,
ja,
mer.
Ja, det också.
Men asiaten Oddjob.
Ja, Goldfinger.
Kör, ja, kör, vad är det han kör förbi? Inte,
kan
det,
inte det vara en Rolls?
Är det en Bentley eller en Rolls?
Jag tror det är en Rolls faktiskt.
Ja, det är det. Ja, men för det känns det nästan ju, så när han går ur där.
Ja, han är ju Goldfingers högra hand, ja, eller sådär. Väldigt rolig.
Jag
det
ser
finns
någon
mycket
bil framför mig när han...
Ja, jag också. Men när de åker och ska spela golf där. Det är väldigt... Alltså det är en väldigt så här rolig... Alltså hantlangarna...
Ja.
Är ju nästan Bonds största liksom belåtenhet. Alltså det är så mycket konstiga karaktärer i de här filmerna.
Det, och det är ju det som gör hela, eller mycket av varumärket. Du var inne på den här Bollingen som var fel årgång då,
ja,
i
som bara
sinken.
Var en icke-årgång, alltså en special cuvée och inte en...
Vad har vi för dåliga produktplaceringar generellt? Tittar man på, det känns som att de under några år fick lite för mycket plats, kan jag tycka. Om man tittar på, jag tror att det är Casino Royale, så är det väldigt mycket, var det Vaio som Sonys dator hette?
Ja, så var det nog, det tror jag. Det
känns som
det
att
vara.
Den fick väldigt mycket exponering. En grej som jag våndas lite inför, det är Heineken.
Det är ju väldigt märklig. Alltså, det känns inte som James Bond att dricka bärs överhuvudtaget, tycker jag.
Han gör ju faktiskt det både i bok, i några av böckerna, och några av filmerna. Men vad jag känner nu inför No Time to Die, det är att...
Nu kommer det fan överexponeras här.
Ja, men alltså, i reklamfilmerna så dricker han ju non-alcoholic.
Det kan man ju förstå.
Och han säger... No, it's because I'm working.
Och ja, det här, går ju mot hela filosofin.
Det är som att det är en sketch.
Nej, men alltså James Bond har ju räddat världen på 0,5 promille i 60 år. Eller så här, vad fan, någon
Nej,
jävla
men alltså,
måtta får det ju vara.
Vad, alltså, alkoholfritt, hur bra som helst.
Ja.
Men det går inte ihop,
Nej.
Tycker jag. Jag kallar mig konservativ gubbi, men framför allt om han... ska säga, no, it's because I'm working.
Och då nej, vad fan, det där är ju 100% kommersiellt.
Ska det vara någonting i likhet med det i filmen, då blir det skämskudde. Alltså då har Ion gått med på så mycket dumheter. Så.
Jag tycker att det är skillnad också, för jag har ingenting emot att Bonds kvinnosyn har förbättrats avsevärt. Men däremot, för den tror jag var lite risig redan i böckerna. Och den var framförallt i tidiga filmer. Men att han är en suput med ett ganska stort liksom neurotiskt problem kring så här relationer och
han gillar
och
ju läsken, det gör han ju.
Det är ju liksom en sån fundamental del. Han är inte hälsosam. Det är liksom viktigt att komma ihåg. Så att att de har fått honom att säga det här, det beror ju på en enda sak, och det är för att det underlättar för marknadsföringen av ölen.
Jag kan säga att om ja, men alltså absolut. Om man ska klunka precis innan han sätter sig i en bil, jag köper det.
Ja, absolut.
Absolut, bra. Men det är så här, om han ska beställa det för att han jobbar, det blir inte bra alltså.
Men det, jag har faktiskt inte tänkt på det tidigare. Undrar hur, om man hade liksom detaljstuderat Bond, alla filmer, hur många gånger har han satt sig bakom ratten efter att ha druckit x antal dry martinis eller liksom vin? För att typ det är ju ändå inte så att han liksom tar en dag paus i sitt jobb i att rädda världen, och han dricker ju varje scen någonting nästan, alltså. Så att
det, nej, men det, där är han inte ett föredöme.
Nej, han är inte PK där.
Nej, kan man säga.
Eller, han är väl inte PK, PK. Det är inte moraliskt kanske. Men det är väldigt intressant hur den här bilden av honom... Alltså han har ju kommit undan med så jävla mycket grejer.
Och som du var inne på, kvinnosynen. Alltså i... Där har han en del att lära.
Men jag gillar faktiskt att lika mycket som Daniel Craigs Bond har blivit grisigare i sin personlighet, lite mer skitig, lika mycket har även de kvinnliga karaktärerna, Bondbrudarna, blivit mycket mer liksom självständiga och
verkligen
starka, vilket är helt rätt. Jag tycker det också ligger i tiden att våga förmedla det, att liksom en Bondbrud ska inte vara någon, eller behöver inte vara någon fagermö i behov av hjälp liksom, utan de är lika starka, eller liksom det är snarare de som kan styra.
Där har det verkligen gått i rätt riktning. Vi ser väldigt mycket fram emot No Time to Die.
Ja, alltså nu är man ju så laddad på den där jävla filmen att man kommer ju liksom tälta utanför den där.
Man är som en Walter PPK.
Ja, är det verkligen inte de han? Jo, det är också roligt. Det har vi pratar ju inte så mycket vapen i den här podden.
Vi gör inte det.
Men det är kul att det är faktiskt också i första filmen när han pratar om att han har haft en berätta i många år och han är jättenöjd. Men
han måste byta.
Ja, då är Q som initierar att men nu har den här kommit då, Walter PPK, som har högre skottkraft fast den är liten och väldigt, och så har den en ljuddämpare då. Det är coolt.
Och sen försöker han ta med sig sin gamla ut ur kontoret, men då så måste han lämna tillbaka den.
Men det är roligt just, för den har ju blivit... Alltså, jag har ju aldrig varit speciellt intresserad av vapen så, men det är ju de som är det, så är ju Walter PPK lika mycket som Aston Martin är för bilar eller Omega är för klockor liksom. Det är ju den officiella Bond-pistolen.
Och den är snygg också.
Ja, och sen uppdaterar de ju i Tomorrow Never Dies till den nya Walter PPK. Den ser ju inte alls likadan, den ser ut som en Glock typ. Men ja, det var fortfarande samma avsändare i alla fall. Så det har väl varit så liksom att då, ganska långa samarbeten över många filmer. Vilket ökar ju trovärdigheten också liksom, att vi får väl se hur mycket gadgets dock, alltså hur många funktioner som de här kommer ha. För det har ju gått lite in och ur i filmserien. När man tar Daniel Craig så var det var ju nästan inga funktioner på klockan till exempel i Casino Royale. Då var det bara två. Han hade sin Seamaster 300 Diver. Den blåa klassiska Bondklockan till smokingen. Och så hade han en Planet Ocean när han sportade. Eller skulle klättra i berget, vad fan det var. Men det var ju först i Spectre som då den här klockan började ha funktioner igen. Att han faktiskt kunde spränga någonting med den. Och, vet, jag vet inte riktigt. Jag tyckte det var nästan lite coolare liksom, när de tog ner det i Skyfall eller vad det var. Så här, it's a radio. Liksom, det är inte komplicerat.
Det finns ju ett exempel just rörande klockorna pre-Omega. Mm. När han drar ut en textmeddelande. Det är som en fax.
Ja, just det.
Vad är det för klocka? Är det en Casio eller vad är det?
Kan det vara det? Seiko eller Casio? Ja, precis. För han har haft liksom Seiko, han har haft Breitling, han har haft Rolex. Och
har han inte haft också Hamilton?
Jo,
vi textade
absolut,
i veckan,
absolut.
Du och jag.
Det stämmer.
Om att det har släppts en ny Hamilton. Det pratar vi inte om mer, så mycket mer om idag. Det kan vi prata om i... Ja. För det är ju ett härligt varumärke.
Ja,
härligt digitalt varumärke.
Nej, men det är superkul. Och de har ju alltid haft olika funktioner. Jag kommer ihåg i en Roger Moore-film, jag tror det är en Rolex Submariner 5513 han har då. Den har så mycket konstiga grejer så att den är så här magnetisk, så att den kan styra av banan av en kula liksom, så att den missar honom. Och det har någon sån här, den såldes ju på auktion för övrigt. Den som hade där vridringen blev som en såg. Han kunde trycka på en knapp så den började snurra. Och det roliga är att den prototypen gjorde ju det på riktigt. Alltså det är ju inte någonting som vi som har liksom.
Den var inte helt gratis på auktion, kan jag tänka mig.
Det var den inte. Men den är ju, alltså det är ju en vanlig, det är ju en props, alltså det är ju inte liksom, den kan ju inte såga av någon, men den snurrar i alla fall. Aha. Och den blir orange på något jävla vänster.
Det var
en kul, det är ju typisk sån James Bond aficionado som betalar hur mycket som helst för saker som har varit med i filmerna.
Tack för att ni har lyssnat på Gentlemanualen Extra.
Ja, nu blev det mest Sean Connery och Daniel Craig. Ja. Lite Pierce Brosnan och väldigt, väldigt lite Roger Moore. Men
vi kommer garanterat återkomma i ämnet Bond och Gentlemanualens värld med kläder, accessoarer, drycker och bilar.
Mm.
Det kommer vi garanterat göra. Vi finns här under, oavsett om det är kristid eller glass och ballonger utanför dörren.
Vet du vad jag ska göra nu?
Berätta.
Nu ska jag gå och stödja den lokala restaurangscenen och faktiskt äta en middag med goda vänner och lite partners faktiskt på Pontus Atelier 23.
Bra.
Mm, jag tycker, och det är till och med ett socialt ansvarstagande, för vi kommer vara själva där, så att vi kommer inte orsaka några.
Med tvättade händer och social distans sätter man sina egna gränser.
Så är det. Ska det drickas Bollinger RD från 95?
Är det sant?
Mm, så är det.
Vad kul.
Det ska bli väldigt kul. Det har jag sett fram emot i exakt 4 dagar.
Då får ni bra utsikt, ni får bra service och fantastisk mat.
Ja, och det ser jag jättemycket fram emot.
Lyssna på oss om några dagar igen.
Yes. I might be over my troubles. Yeah. They've been there for so long.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.